Jag kan se en antydning av rött på gässan där. Nu gick han ju bakom.
Ja.
Han är ju svart och vit och så röd rygg. Scarlet Backed Flower Pecker.
Där.
Ja, vet du. Se, nu ser du röda.
Det är riktigt blodrött.
Ja, visst.
Jag förstår att den här fångade dig, för den är ju väldigt, väldigt vacker.
Ja, och så är det ju inte så enkel att se heller. Den brukar hålla till uppe i kronan på träden. Jag hörde nog att vi talade om honom. Någon annan förklaring har jag inte.
Och det berättade fågelskådaren Peter Eriksson i Bangkok. Reporter var vår Sydostasien-korrespondent Axel Kronholm. Hur ser då en rödryggig blomsterpickare ut? Det finns bilder på Naturmorgons hemsida sverigesradio.se. Om 3 minuter börjar veckans konflikt som har rubriken Det nya AI-kriget. Nu är klockan 10.
Först om avtalsrörelsen. Fackförbundet Sveriges lärare säger nej till det slutbud som arbetsgivarsidan har lagt fram. Facket kräver att lärarnas arbetstid regleras så att arbetsbelastningen minskar, säger ordföranden Anna Olskog.
Dels är vi för få, vi har för stora barngrupper och vi har ett svällande uppdrag. Ambitionsnivån är hög, men vår verklighet är stram och det kan vi inte fortsätta med. Det är av det skälet som vi ställer krav för att kunna bedriva en god undervisning.
Och vad blir nästa steg från ert håll nu då?
Ja, nu har vi ju kommunicerat vårt nej och sen får vi se vart det här tar vägen. Men det är väl sannolikt att det leder till medling.
Reporter Harida Svansbo, Ekot söker arbetsgivarsidan för en kommentar idag. Ingen har ännu gripits efter att minst 10 handgranater hittades i en ryggsäck i Västra hamnen i Malmö igår. Polisen analyserar just nu de filmer från de kameror som finns i området. Staten kan behöva gå in med stöd för att öka försvarsindustrins produktion. Det säger generaldirektören för Försvarets materielverk, Göran Mårtensson.
Exempelvis om det inte är tillräckligt med att lägga större och längre beställningar så kan det ju vara att ge garantier för en viss produktion under en viss tid. Det kan ju också vara att gå in och göra investeringar i maskiner i tillverkningsindustrin. Och det kan ju också vara statligt ägande.
Hör mer av Göran Mårtensson i Ekots lördagsintervju i P1 5:1 idag eller redan nu i vår app. I ett och annat hem har det säkert druckits kaffe denna morgon. Nu kan vi konstatera att de där dropparna, de kommer bli ännu dyrare.
Ja, från och med nästa vecka höjs priset på kaffe kraftigt. Det handlar om prishöjningar på runt 20%, skriver Göteborgsposten. Kaffeföretagen förhandlar nämligen med matkedjorna om priset 5 gånger om året i 10 veckorsperioder. Och nästa vecka börjar en ny period samtidigt som priset på råkaffe på världsmarknaden har ökat till de högsta priserna på 50 år. Det beror i sin tur på extremväder och klimatförändringar som har gett sämre skördar. Priset på kaffe har under perioden mars förra året till mars i år ökat med nästan 19% enligt matpriskollen.
Anna Larsson, reporter. Idag väntas sol som ut med Östersjön och i Norrland varvas med stackmoln och någon lokal snöby. Temperatur från i sydväst knappa 10 plusgrader till längst i norr runt 0 eller enstaka minusgrader. Dagen är klar i Ekostudion med nyheterna nu klockan 10.
P1, Sveriges Radio.
Om en timme, 3 minuter över 11, börjar veckans medierna. Och sen 5 över halv 12, Ekonomiekot extra med Hanna Malmodin. Idag om Trumps nya tullar och biltillverkaren Volvo Cars som hamnat i kläm på flera sätt. Ekonomiekot extra kan du höra redan nu i appen Sveriges Radio Play. Vi fortsätter förmiddagen här i P1 med veckans konflikt som presenteras av Kajsa Boglind.
Gaza 2025.
And that drone is hovering. Makes me crazy.
Israeliska drönare surrar över sjukhuset där Sveriges Radios medarbetare Sami Abu Salem befinner sig. Sjukhuset vars trädgårdar blivit begravningsplatser.
My right, there is a garden, but the garden has become a cemetery. And another cemetery on the left, there is a garden also, it has become a cemetery.
Sedan vapenvilan bröts för någon vecka sedan har minst 10 av Hamas ledare och tjänstemän dödats under Israels riktade attacker. Men det har också över 300 barn, enligt siffror från det Hamas-kontrollerade hälsoministeriet i Gaza. Samma källa uppger att över 50 000 Gazabor dödats sedan kriget började med Hamas terrordåd för 1,5 år sedan.
And today we have received the news that the death toll has climbed to 50,000.
Med hjälp av artificiell intelligens säger sig Israel slå mer precist mot militära mål i Gaza. Men varför har då så många civila dödats?
We are alone. Gaza alone.
Konflikt om framtidens AI-krig som redan är här. Jag heter Kajsa Boglind. Det har ju pratats mycket om artificiell intelligens under många år nu. Men vad händer när AI anammas av militären? Det, Anja Sahlberg, konfliktproducent, är vad vi ser närmare på i det här avsnittet.
Ja, alltså att AI-teknik introduceras inom det militära beskrivs, det kan komma att revolutionera krig och hur krig förs framåt. Eller, det har redan börjat, för det testas en hel del i de krig som vi hör om dagligen. I Ukraina till exempel, och också Israels krig i Gaza. Och för att förstå den här utvecklingen så tänker jag att Israel är ett bra exempel att börja med. So, let's
Hello.
Try now. Now
can you hear me?
Yeah, perfect. Great. Thank you so much.
Fantastic. Hi yeah. there. Pleasure.
Det här är Anthony Levenstein, författare till boken The Palestine Laboratory.
Okay, so I'll turn my camera
Even
off.
Even though it's nice to see you. Where are you right now?
I'm in Sydney, Australia.
Den här boken, jag har den här, den finns inte på svenska än, men det är en bok som handlar om hur liksom, staten Israel satsat på att utveckla militär teknik.
Pretty much since Israel's birth in 1948. The arms industry was seen as one way to try to get international interest and support. In the first 20 or so years of Israel's birth, Israel was already selling certain weapons that were quite simple at the time, but weapons and others that had been tested already on Palestinians.
Och det som Anthony Levenstein ser närmare på i sin bok är hur den här utvecklingen av avancerade vapensystem, att det liksom växt fram genom att Israel på olika sätt, hävdar han i boken, testat teknik i ockuperade palestinska områden.
So in the modern era we're talking about mass surveillance, talking about drones, quadcopters, we're talking about the use of AI, artificial intelligence warfare. So the laboratory really is using the millions of Palestinians under occupation as a testing ground.
Så Anthony Levenstein menar liksom att det blivit ett försäljningsargument, att de själva liksom redan har testat tekniken. Det vi kan konstatera i alla fall är att Israel under åren har utvecklat teknik i framkant som blivit väldigt eftertraktad i omvärlden.
They then sell, they being the Israeli government and Israeli defense companies, to huge amounts of nations around the world, and they call that battle tested.
Och efter den 7 oktober och kriget i Gaza som följt på Hamas brutala terrordåd, så har Israels teknikutveckling tagit ytterligare steg mot framtidens krig, när AI fått allt större betydelse.
So Israel had been using AI before October 7, and they had used it to some extent in the previous conflict between Israel and Hamas about 4 years ago, but in a very small way. And after October 7, there was a perceived desperate need to find targets, targets meaning individuals who Israel claimed were responsible for October 7 or had some connection to it or were sympathetic or whatever the justification may be. So there was a huge, massive expansion.
Så Israels AI-krigföring tas till en helt ny nivå. Det finns liksom ett före och ett efter 7 oktober 2023.
Yeah, I can hear you. Just give me one second. Yeah, who else are you?
Det här är Sofia Goodfriend, forskare vid Harvards Mellanöstern-program med fokus på just AI och hur det används i militär krigföring. Och därmed har hon också följt detaljerna i hur Israel fört sitt krig i Gaza efter den 7 oktober.
So we know that Israel is relying on a variety of AI systems in the current war in Gaza. Systems that use algorithms to cull through troves of surveillance data and help the military determine when and where and whom to bomb in its aerial bombardments across the strip.
Så i sin jakt på legitima militära mål, alltså då i den här kontexten Hamas terrorister, så har Israel använt AI-system för att avgöra när, var och vem man ska bomba. Men sättet de här systemen används på och konsekvenserna det har fått på marken, det har ifrågasatts och lett till kritik. Svarta rubriker internationellt.
According to Israeli investigative journalists at 972 Plus magazine, Israel has been using an artificial intelligence machine called Lavender to identify thousands of potential Hamas targets in Gaza. The report claims that after October the 7th, Israel decided to move from targeting high-level Hamas figures to anyone regarded as in the organization, no matter how junior, and alleges that during the first stage of the war, when thousands were killed in a few weeks, the military allowed for 15 to 20 civilians to be killed as collateral damage per militant.
Det här tog fart efter att undersökande reportrar på tidningen Plus 972, en nättidning som Sofia Goodfriend också skriver för, efter att de avslöjat detaljer om Israels olika system som Lavender,
which is used to churn out recommendations of potential militants. And it really just works as kind of a list of militants that the military uses to determine who are military targets that they can bomb.
Så systemet Lavender är ett AI-verktyg som Israel använder för att välja ut mål för bombattacker. Och det här handlar då inte om bilar eller byggnader utan om människor. Och journalisterna på Plus 972 har byggt sin granskning på djupintervjuer med 7 personer som jobbar eller tidigare har jobbat inom den israeliska underrättelseapparaten. Och där framkom också detaljer om ytterligare ett AI-system som används i Gaza.
There's the Gospel, which is used to determine which physical locations across Gaza are potential military sites.
The Gospel, Habsora på hebreiska eller evangelium översatt till svenska. Det är ett AI-verktyg som då används för att lokalisera och rekommendera mål som sen ska attackeras. Till exempel Hamas potentiella militärbaser. Och så nämner Sofia Goodfriend ytterligare ett AI-system med ett kryptiskt namn.
And then there's also Where's Daddy, which is an AI system that the military was using to determine when military targets returned to their family homes so that they could ensure that they would be killed in assassination.
Where's Daddy? Det här är ett AI-system som det beskrivs används för att spåra ett mål som Lavender valt ut till personens hem och där hemmet sen blir en måltavla för attack. Och vi ska säga att vi har sökt Israels försvarsdepartement för att kunna ställa frågor om de här olika systemen och hur de har använts, men de har inte svarat på vår intervjuförfrågan. Men Israels försvarsmakt har svarat på det här i andra medier, till exempel här i brittiska Channel 4.
In a statement to Channel 4 News, the IDF said, contrary to Hamas, the IDF is committed to international law and acts accordingly. They claimed to make efforts to reduce harm to civilians and said that exceptional incidents undergo thorough examinations and investigations.
Sofia Goodfriend understryker också att de här systemen inte är helt automatiserade system.
So I should say that these aren't like totally automated weapon systems. The military is supposed to cross-check those recommendations through other kinds of surveillance mechanisms and intelligence to ensure that, you know, the criteria used is correct.
Så människor, militären då, ska alltid dubbelkolla information från AI-systemen på flera olika sätt, understryker Harvard-forskaren. Problemet är, säger hon, att så inte alltid har skett, i alla fall inte tillräckligt grundligt enligt den information som har kommit ut.
In practice, as we saw, especially in the first few months of war, the kind of over-reliance on the automated components of these systems was a real shift in strategy and also quite problematic.
Så problemet Sofia Goodfriend pekar på här är en övertro på AI-maskinerna.
It was revealed that the military was really encouraging soldiers in intelligence units to over-rely on these systems. So they were given, you know, as little as 30 seconds to kind of sign off on AI-generated recommendations of when and where to strike, according to that reporting.
En övertro och också alldeles för lite tid att liksom kolla rekommendationerna från AI-systemen. Att en terrorist i robotens ögon verkligen är en terrorist i verkliga livet, kanske man kan säga. Alltså, enligt rapporteringen så har militärer enbart haft runt 30 sekunder på sig att bestämma om man ska slå till mot ett mål eller inte. Och så som Sofia Goodfriend ser på det här så har AI blivit ett verktyg för Israels militär att liksom snabbt kunna trappa upp kriget.
And so AI provided a tool with which the military could really ramp up its aerial offensive, and that was done through a over-reliance on these technologies.
Och enligt hennes kollegor då, de undersökande reporterna på den här tidningen Plus 972, så har det skett misstag.
So there's various kinds of errors that are built into these systems as with any AI system, but when it comes to determining life or death operations, the stakes are quite high. In 972's reporting, it said that Lavender, for example, had a 10% misidentification rate.
AI-systemet Lavender, till exempel, ska ha haft fel i uppskattningsvis 10% av rekommendationerna. Men, frågar sig Harvard-forskaren Sofia Goodfriend, är den humanitära krisen och förstörelsen som vi har sett i Gaza, är den egentligen AIs fel?
It's easy to blame AI as kind of the cause of, you know, the kind of destruction and scale of the humanitarian crisis we're seeing in Gaza. But
AI är ett verktyg, säger hon. Det är människorna som tar besluten om hur tekniken ska användas. Beslut om liv och död.
You know, the AI systems are not really to blame in this case. It's really the decisions behind how they were used.
Konflikt om framtidens krig och AI som snabbt introducerats på den militära arenan, där Israel i sitt krig i Gaza bryter ny mark när det gäller AI-användande. Och ja, det talas om att artificiell intelligens håller på att revolutionera hur krig förs.
In the short time, artificial intelligence has moved at breakneck speed. Artificial intelligence is not just reshaping our world, it is revolutionizing it. But risks are equally huge.
FN:s generalsekreterare Antonio Guterres i fjol.
The fate of humanity must never be left to the black box of an algorithm.
Anja Sahlberg, riskerna är enorma, hör vi.
Jo.
Hej, jag är utanför. Ja. 62.
Jag sökte upp en person som lägger det mesta av sin arbetstid på att försöka hänga med i den här snabba utvecklingen med AI-krig och som också funderar en hel del på vad som kommer med den här utvecklingen.
Hej, jag heter Vincent Boulanin. Jag är forskningschef på SIPRI.
Så om vi pratar om risker så är ju det första det vi har hört om från Gaza just den här risken för misstag.
Och det är en viktig aspekt liksom, och då det frågan är liksom, till exempel om teknologin är tillräckligt pålitligt eller och man oroar över att det skulle vara att maskiner väljer fel, missuppfattar läget och angriper civila som när de tror att det är liksom soldater.
Ytterligare en problematik när vi pratar om AI i krig.
Det kan öka tempot av krigsföring. Och om man ökar tempot, den kan, man kan öka riskerna för att, att folk fattar fel beslut eller att det ska bli tekniska problem. Och då i slutändan, det kan leda till att fler civila dör eller blir skadade och så.
Vincent Boulanin refererar till Gazakriget som vi hört om.
Israel har använt de olika system som Gospel och Lavender. Det har gjort att de har kunnat göra fler attacker, för det har varit snabbare för dem att identifiera människor som de anser är liksom legitima liksom mål. Så det har ökat liksom mängden av människor som attackeras, och eftersom det blir fler attacker, risken att det blir fler liksom collateral damage.
Ytterligare en farhåga när man för in AI-teknik i krig, det är att tröskeln för att gå ut i krig sänks, säger han.
Man tror att vissa stater kommer att vara mer angelägna att gå i krig när de inte behöver skicka soldater, och att det liksom, risken liksom är kanske mindre om man skickar en robot istället.
Och till det här kommer också en oro som rör folkrätten, alltså krigets lagar och vem som kan ställas till svars för oväntade eller liksom oönskade konsekvenser där civila dödas. Är det den krigande staten, programmeraren, den militära befälhavaren eller roboten själv? Och så ytterligare en aspekt, eller ja, risk, att den här snabba teknikutvecklingen som vi ser, att det bidrar till en allt snabbare upprustningsspiral där AI står i centrum.
Det påverkar hur staten ser sin egen säkerhet. När de ser att till exempel alltså stora makter som Kina eller USA och Ryssland utvecklar moderna AI-system, att det kan leda till att de blir mer oroliga och kommer försöka anpassa sig på ett sätt som kan vara problematiskt.
Och så är det faktum att det är techindustrin som i mycket större utsträckning än tidigare liksom driver på utvecklingen. Och det skapar fler orosmål.
Ja, det är ganska nytt. Och risken som jag ser är att de försöker liksom påverka försvarsmakten i USA eller i andra länder så att de skulle ändra reglerna som idag faktiskt bromsar utvecklingen av AI i den militära sfären.
Konflikt om AI som letar sig in i militären, en utveckling som går snabbt och alltså drivs av techindustrin. Men så har det inte alltid varit. Och vi ska titta närmare på det där nu. Så vi kopplar upp frilansreporten Katarina Andersson som är på plats i USA och som har bevakat Silicon Valley under många år. Hallå Katarina.
Hallå.
Under den här tiden som du har bevakat techbranschen så har ju dess förhållande till krigsindustrin förändrats.
Ja, verkligen.
Ta oss med tillbaka i tiden. Hur är stämningen kring de här frågorna i Silicon Valley för, säg, 10 år sedan?
Ja, jag bodde ju i San Francisco 2015 och 2016, och det här är en period när techbranschen är på topp. It's hard to imagine the world today without Google. Google, Facebook, Snap, Twitter, Amazon, Netflix och Airbnb, de här har ju poppat upp, de här bolagen, och de är coola, innovativa företag som gör livet så mycket enklare. Och San Francisco är väl den här tiden stället där det finns en app för precis allt.
Say you join a dating app because you're on a quest to find love.
Dating, matleveranser, taxi, och det kostar ingenting. Jag kan åka Uber genom hela stan för $4. För på den här tiden så betalar ju riskkapitalisterna. Företagen ska bara växa och användarna ska hovas in med billiga deals.
Och försvarsindustrin då? hur närvarande är den i Silicon Valley vid det här laget?
Knappast alls kan man säga. För på den här tiden så vill tech-eliten inte ta i krigsindustrin med tång. De nya techbolagen som växer upp i slutet från 90-talet, alltså Google till exempel, de vill ju vara annorlunda. De vill göra världen till en bättre plats. De vill ha en härlig jobbkultur. De vill ha sack och säckar och gratis mat på jobbet. Och de vill bryta mot den här gamla, trista företags-USA-kulturen. De har coola taglines, ta Google till exempel med mottot Don't do evil, eller Facebook, connecting people. Det låter ju inte så mycket krig om det om man säger. Och de som jobbar i Silicon Valley, de är ju ofta liberala typer. De vill bygga appar och coola digitala produkter. Och de vill inte använda sin tekniktalang till att producera vapensystem. Det går inte ihop.
Okej, men samtidigt så behöver väl försvarsindustrin den här tekniken?
Ja, verkligen. Det finns ju en gnagande oro i Pentagon. För USAs försvar har halkat efter. Och det bygger på en föråldrad teknik, har man ju sett. Och det oroar såklart militärens toppskikt. Så vad gör man då? Jo, man skickar en hög militär med lite coolhetsfaktor till Silicon Valley.
Our goals, first of all, were to prove that commercial technology was viable in military missions.
Han heter Christopher Kirchhoff och han har skrivit en bok om hela det här äventyret som faktiskt är riktigt bra. Och Kirchhoff, han öppnar ett litet Pentagon-kontor i Silicon Valley. Det är en slags innovationsavdelning. Och den får namnet Unit X. Och det låter ju lite som i en spionroman, eller hur? Och Unit X blir alltså grunden för Pentagons skärmoffensiv i Silicon Valley.
The power of an individual.
Och skärmoffensiv i Silicon Valley låter inte som någon liten uppgift. Hur går det?
Jo, det går trögt i början. För om vi spolar fram till 2018 så har Pentagon dragit igång ett samarbete med Google. Och det handlar om tekniskt avancerade drönare. Project Maven heter det här projektet, ganska känt.
Thousands of Google employees have signed a petition urging the company to pull out of a project which harnesses artificial intelligence.
Och då tar det hus i helvete ute på Googles högkvarter i Mountain View. Tusentals Google-anställda, de protesterar högljutt. De kör walkouts och de demonstrerar. De får massa medieuppmärksamhet. Och de kräver alltså att det här samarbetet med militären ska avslutas. Och så blir det också. För Googles ledning, de pressas och drar pluggen. De anställda vinner. De gillar ju inte det här. Och samma år så lovar 200 techbolag och techhöjdare som Elon Musk i ett öppet brev.
Elon Musk, Stephen Hawking, urging military robot ban right
att de aldrig ska tillverka eller utveckla autonoma vapen, alltså det som man brukar kalla för mördarrobotar i folkmun. Och det blir ju, det här är ju en bild sammantaget över stämningen då.
Men vad är det Pentagon behöver teknikhjälp med?
Ja, men först och främst så behöver de hjälp med snabbheten. Silicon Valley kan ju utveckla ny teknik snabbare och billigare än militären själva. Och som en illustration på det så finns det en kul öppningsscen i den här boken om Unit X som jag nämnde. Och den boken börjar med att en 27-årig stridspilot som är stationerad i Mellanöstern, han flyger ett F-16-plan i Irak när han plötsligt inser att han inte vet om han har råkat flyga in i Iran över deras luftrum. Och navigationssystemet i stridsplanet klarar nämligen inte av att ge honom rätt position. Och det här kan ju bli livsfarligt. Det kan ju dra igång ett krig i värsta fall. Så senare när den här piloten är tillbaka på basen så laddar han ner en vanlig kommersiell navigationsapp på sin surfplatta. Typ Google Maps. Och sen vid nästa uppdrag i luften så knyter han fast den här plattan runt låret. Och han upptäcker då att appen klarar ju uppgiften och anger exakt position mycket bättre än navigationssystemet i stridsplanet.
And so you end up with this somewhat absurd situation where a $700 million fighter takes off in 2016 with a processor in it that's slower than what we're all carrying around in our pocket.
Och det här är såklart häpnadsväckande. Och såklart så ställer stridspiloten frågan, varför använder vi inte det här istället? Det är ju så mycket bättre.
Okej, så Pentagon har det här jättebehovet. Silicon Valley ovilliga i början att hjälpa till. Eftersom framförallt de anställda inte vill vara med och bidra till krig. Vad hände sen?
Ja, om man snabbspolar oss så finns det ju en massa pengar i det här. Pentagon har en fet pengapåse, en budget på $800 miljarder varje år. Och Silicon Valley gillar ju trots allt pengar. Så a growing relationship between the United States military and the
high-tech firms of Silicon Valley. One major tech company will be awarded a $10 billion 10-year contract by the Pentagon.
Startups som satsar på försvarsteknik poppar upp och riskkapitalisterna som vill satsa på nästa stora grej, de hakar på. Och sen är ju hela karusellen igång.
A major project at the Pentagon is giving Silicon Valley tech moguls unprecedented access to Department of Defense.
Och idag är Pentagon stor kund i Silicon Valley. Och techbolagen, de säljer avancerad teknik som drönare, AI-system, krypteringsmjukvara och övervakningssatelliter till militären. Och hittills har Pentagon shoppat för ungefär $70 miljarder i Silicon Valley, har Kirchhoff sagt. Och det är ju inte små pengar. Men jag vill också säga att förutom det här med pengarna så finns det en annan viktig anledning till den här vändningen. Och det är faktiskt kriget i Ukraina. För många amerikaner och många i Silicon Valley, de stöttar ju Zelensky. Det är en liten demokratisk stat, Ukraina, mot stora aggressiva Ryssland. Och det här är en kamp om demokrati. Så kriget i Ukraina, det gjorde det liksom rumsrent att syssla med krigstech.
Och idag, några år senare, så har i alla fall det konservativa USA, numera då med Elon Musk faktiskt i spetsen, svängt en hel del om Ukraina och en ny president har tagit plats i Vita huset. Hur ser samarbetet mellan Pentagon och Silicon Valley ut idag?
Ja, det fortsätter ju och det behövs. För Pentagon vet att framtidens krig avgörs med avancerad teknik som AI och det är teknikbolagen som sitter på innovationen. Men det här kommer ju med ett dilemma, för den här tekniken ägs ju inte av staten som det var förr, utan den ägs av privatpersoner. Tänk på Elon Musk och Starlink till exempel.
Och det där gjorde ju vi ett konfliktavsnitt om för inte så länge sedan, men bara påminna oss, vad är det med Starlink?
Starlink är Elon Musks satellitnätverk som Ukrainas militär har använt för att försvara sig mot Ryssland. Och det har ju varit helt avgörande för att kunna kommunicera på slagfältet. Men det är ju Musk som kontrollerar nätverket. Så nu har han alldeles nyligen sagt att han tänker inte stänga ner Starlink för Ukraina. Även om han inte håller med om deras krigsstrategier. Men det har ju funnits tillfällen under kriget när han har lagt sig i. Så i praktiken, en privatperson har kontroll över Ukrainas krigsförmåga.
Det där säger ju något om hur relationen mellan teknik och stat och makt har förändrats.
Ja, verkligen. För 10 år sedan så ville Silicon Valley alltså inte ha något med Pentagon att göra. Och idag så bygger de framtidens vapen åt Pentagon. Men kontrollen finns alltså inte alltid hos staten. Och det är ju ett dilemma som USA måste hantera. Och andra länder också, som Sverige, när vi rustar upp.
Konflikt om våndor och förhoppningar om framtidens krigföring. Kan AI hjälpa militärer runt om i världen att fatta mindre dödliga beslut? Det vi hört från exempelvis Gaza pekar inte nödvändigtvis på det. Och vad betyder det att det till exempel i USA inte längre är försvaret som leder utvecklingen utan techbolagen? Katarina Andersson, som vi precis hörde berätta om Silicon Valley, begav sig till NATOs framtidscenter där strategier för framtidens krig görs upp.
Inga flaggor vajar vid NATOs amerikanska högkvarter, bara nakna flaggstänger. Det konstaterar kapten Charlie Philipsson, svensk chef över den svenska NATO-styrkan som visar runt mig här.
I runda svängar så är det 1000 pers som jobbar här.
Ah, från alla möjliga länder då? 32 NATO-länder?
32 länder.
Och bilden med de nakna flaggstängerna kanske säger något om läget. I världens mäktigaste försvarsallians är inte allt som det brukar vara. President Trump hotar att lämna NATO. Framtiden är osäker. Och det finns mer. Rollerna har skiftat.
Idag ligger inte försvaret i vare sig framkant, tekniskt kunnande eller i ägandeskap.
Istället är det techindustrin som leder. NATO måste nu samarbeta med civila aktörer för att hänga med i utvecklingen.
Så att vi kan få det stöd som vi behöver.
Charlie drar passerkortet och vi går in i en anonym byggnad för att träffa den danske överste löjtnanten Tim Larsen som jobbar med NATOs framtidsstrategier. Med scenarier för hur krig kommer se ut om sådär 10-15 år. Och enligt honom så har maktskiftet redan skett.
Bra, okej. Men då gör vi så här. We'll take this in English. So what you just described was the shift from the old times industry of war to today. So how would you describe that with your words? What happened?
Well, I think we have to recognize that previously the military was leading in technology development, and that's not the case anymore. Today we have a situation where industry and civilian companies are in many aspects length ahead of us in technology, technology development, and also conceptual thinking. So often they know what we need before we know it ourselves.
Techbranschen ser ofta vad militären behöver innan militären själv fattar, säger Tim Larsen.
How big of a shift is the artificial intelligence in war?
Well, it's huge, it's huge.
Det mest omvälvande i förändringen för militärmakten, det är ändå AI. Idag opererar redan helt autonoma vapensystem i krig och konflikter. De kan själva söka upp mål och slå till. Militärer slår på systemen, men sen sköter maskinerna resten på egen hand.
And we do have systems today already that does this. The only thing you do is switch them on. They will then detect a potential enemy and engage and kill. Unless somebody switches off the switch. So that's a fully autonomous system where the human is on the loop and not even in the loop.
Systemen är programmerade av människor men opererar på egen hand inom vissa ramar. De har matats med uppgifter om vilka mål som ska skjutas ner så att robotar inte attackerar egna stridsplan till exempel.
Based on algorithms, right? Because we don't want to shoot down our own aircraft.
En människa kan alltså stänga av systemet helt och hållet, men annars agerar maskinen fritt. Och det här är inte helt oproblematiskt.
Can we leave decisions up to machines totally? That's a scary thought for many people, not the least for our politicians. They will not hear about that. So what we talk about is human-machine teaming, which means humans and machines working together. There's always human oversight.
Här i NATOs framtidsfabrik så pratar man om human-machine teams. Ett slags delat ansvar mellan människa och AI. För politiker, säger Tim Larsen, vill inte höra talas om att maskiner tar dödliga beslut. Det är lite för skrämmande. Och trots det så finns det fördelar med AI-system i förarsätet.
Machines can do things more precise and much better and much faster than humans. It can calculate not three, but thousands of COAs in an instant. And thousands of COAs all the time.
AI kan fatta tusentals beslut på några sekunder och lika snabbt analysera tusentals olika stridsstrategier och sen välja den bästa.
But they're unable to apply human functions such as ethics, morale, creativity, which is what we need humans for.
Men den här snabbheten kan bli farlig. Konflikter kan eskalera väldigt mycket fortare om AI är inblandad.
We want to do it faster than the enemy. And the enemy wants to do it faster than us, and therefore things gets faster and faster, supported by technology. So, yes, it's a challenge, but it's also a way to impose a challenge on the enemy.
Jo, säger Tim Larsen. tempot är en utmaning. Men kapprustningen har redan startat och just därför så behövs tekniken för att inte bli utmanövrerad.
So by making it as fast and as complex as possible, we hope to oversaturate our opponents to make them incapacitated or take the wrong decisions. And the enemy is trying to do the same with us, unfortunately.
Det här med att AI kan fatta beslut på hög militär strategisk nivå är inte bara framtidssnack. Det testas redan i praktiken. Hur AI ska fatta beslut i krig simuleras i något som kallas war games här på NATO i Norfolk.
Where we have computers simulate scenarios and force decision makers to react to a certain development in a scenario.
Militärer får agera i påhittade scenarion. Systemen föreslår anfall, analyserar motstånd och i vissa fall så trycker de på knappen själva om ingen stoppar dem. Och framtiden då?
You said that you're looking ahead as long as 10 years from now or even 15 years from now. So give me a picture. How will war be different?
It's going to be much more complex. It's going to be much faster. There's going to be a lot more technology. Most systems will be automated with humans overseeing the technology and having oversight over decisions, of course. Automation is going to be in both the command support systems, but also at the tactical units in the capabilities themselves. Robots, probably, stuff like that.
Ja, Tim Larsen säger att vi kommer få se fler robotar, fler autonoma system, men också samma gamla krig.
Do you think the wars are going to be less bloody or less cruel because of technology?
I would love to say yes, but I don't think so, to be honest. War is always going to be bloody.
Inte sällan marknadsförs autonoma vapen som en typ av verktyg som kan göra krig mer sterila. Vass och träffsäker AI ska rädda civila liv och göra allt mindre destruktivt. Men det tror inte Tim Larsen på. Vi ser det i Ukraina, säger han, i ett så kallat högteknologiskt krig. Ändå så krälar soldater omkring i skyttegravar och dör på slagfälten. Framtidens krig kanske inte kräver att människor är inblandade i varje strid. Men krig kommer alltid att vara förödande, säger Tim Larsen.
So autonomous systems has the advantage of potentially not needing humans, right? If we're looking at least very far ahead. But that doesn't mean that the effect of those systems doesn't pertain to humans. War is never going to be pretty, unfortunately. That's why we don't want it. That's why we do everything we can to prevent it.
Konflikt om framtidens krigföring med hjälp av AI. Och ett land där mycket av det här står på spel just nu är Ukraina, som storsatsar på att tillverka egna AI-drönare för att väga upp bristen på konventionella vapen och soldater. Den nya teknologin har gjort att ukrainska drönarattackers dödlighet har ökat kraftigt. Och Sveriges radios korrespondent Lubna Elshanti har besökt ett övningsfält där drönare tränas på att själva hitta sina mål.
En flock svalor sveper över den disiga himlen, men på den blöta marken en annan slags fågel som förbereds för en flygtur. Vi är på ett övningsfält någonstans i Kyiv-regionen där det ukrainska drönarföretaget Viri testar sina drönare innan de skickas till fronten. Testpiloten och ingenjören Dimitro sätter i alla kablar kopplade till en dator. En bild av övningsfältet vi är på dyker upp på skärmen.
Ось, наприклад, ми хочемо попасти в цю будку. По-перше, ми її бачимо тут в зумі.
Låt oss säga att vi vill träffa det här skjulet. Vi markerar det, fixerar målet
och då kan drönaren på egen hand färdas dit och släppa till exempel en granat. Och puff, så är skjulet borta. Tekniken i den nya generationens drönare som bland annat Vire använder sig av bygger på en typ av AI-baserat datorseende. En teknik för att läsa av och förstå bilder. Drönarna är också utrustade med värmekameror.
I princip från det här momentet drönen är på vitri sam letet туди куди я обрав.
Med hjälp av detta kan drönaren själv navigera till det utsatta målet. Ett värn, en grupp soldater eller slå till mot ett stridsfordon som rör sig, förklarar Dimitro.
Навіть якщо вона рухається, він буде летіти, намагатися її наздогнати.
För en oinvigd kan det låta som science fiction, men tekniken i sig är knappast ny. Däremot har den tidigare varit alldeles för dyr och för avancerad att använda. Men nu har Viri, liksom flera andra drönarföretag, utvecklat egna mjukvaror som går att installera på billiga och små datorer som går att koppla till enkla, vanliga drönare. Och varje månad producerar företaget tusentals sådana drönare. Och en av fördelarna är att det inte längre spelar någon roll om fienden stör ut drönaren, alltså bryter signalen mellan drönaren och piloten. För om det händer kan drönaren klara sitt uppdrag på egen hand.
Встроєний комп'ютер дає можливість довести самостійно дрон до цілі.
Rysslands anfallskrig har påskyndat utvecklingstakten i Ukraina, som nu blivit en av världens största tillverkare av egna drönare. Ryssland har en befolkningsmängd som är 4 gånger så stor som Ukrainas. Och på det planet kan datorstyrda drönare komma att spela en viktig roll. Mindre arbetskraft, men stor skadeverkan, säger Dimitro. Dessutom ett billigare alternativ till de vapen som Ukrainas allierade säljer eller ger till landet.
Ну, в принципі, зараз воно все вирівнялось, плюс-мінус все одинаково.
Visst har kriget tvingat oss att lära och utveckla, men fienden har tyvärr också lärt sig. De använder sig också av automatiserade drönare, fast i en större skala, för att de har råd, säger Dimitro. Och hur vi handskas med det, fortsätter han. På samma sätt som dem. Det rör sig om banala metoder. Som till exempel så sätter vi upp nät för att fånga drönarna. Men framförallt försöker vi komma på nya sätt att störa och stoppa deras drönare från att träffa oss. Och det gör vi genom att utveckla den teknologi vi redan har.
Але постійно нам приходиться наздоганять фронт. Він рухається занадто швидко.
Redan i år planerar företaget att släppa en ny version av AI-drönare. Drönaren 2.0 som ska vara mer autonom och precisionsriktig, skriver Viri i sina sociala kanaler.
Рухаємося вперед, надіємося, що все буде добре і перемога за нами.
Fienden väntar inte. De kommer ständigt i kapp och vi måste fortsätta framåt. Det är vårt enda sätt att överleva, säger Dimitro. Han sätter på sig VR-glasögonen och trycker på en knapp på konsolen och drönaren på marken lyfter. Som en stor, surrande insekt. Når snabbt svalornas höjd och fortsätter att färdas över fältet. Dit Dimitro styr den. För även om tekniken går framåt så är det så det ska vara, hoppas han.
Ну, багато впливає від дій пілота. Все-таки без пілота дрон сам летить, вибирати ціль.
Människan ska fatta besluten var drönaren ska flyga. Inte drönaren, säger han.
Можливо, буде в якомусь одиничному варіанті 10 штук буде. Ну хай 100 штук буде. Ну хай 1000 буде. А потреба в мільйони.
Visst, det kanske är enskilda fall. Men här pågår ett fullskaligt krig. Vi pratar om många, många beslut som behöver fattas. Att överlämna det ansvaret helt till en dator vore orimligt, säger han.
Коли йде наступ, ніхто не думає, що там краще, не краще, взлітають і пішли.
Så vi har hört om hur Pentagon vänt sig till den amerikanska techindustrin och investerat miljarder i AI-lösningar för militärt bruk.
Just det.
Och samma sak gäller för Kina som under Xi Jinpings ledning drivit på militär AI-utveckling för att kunna utmana USA på det här området.
Mm.
Men funderar, Kajsa, vad betyder det här för riskerna med AI-krigföring? Att världens två supermakter har liksom inlett någon slags kapprustning?
Ja, men alltså för den som är rädd för att allt ska spåra ur på science fiction-vis med mördarrobotar som inte längre går att styra, så kan det där såklart låta lite oroväckande.
Mm.
Så jag hörde av mig till Melanie Sisson som är forskare vid den amerikanska tankesmedjan Brookings, som också är inblandad i ett diplomatiskt projekt med ett kinesiskt universitet om just AI och upprustning.
The China Center here at the Brookings Institution has been engaging with counterparts in the Tsinghua University in China, and for many years has been engaging with those scholars and researchers to mutually explore thinking on AI.
De kinesiska och amerikanska forskarna har jobbat gemensamt under lång tid och bland annat utvecklat ett slags lexikon för att ha ett gemensamt språk för vad man menar med olika begrepp.
Developing a glossary of terms, and I know that doesn't sound very exciting or as though it is a fast track to progress.
Melanie Sisson beskriver det som väldigt viktigt att undvika missförstånd och hålla igång en gemensam dialog. Och det här är sånt som kallas för spår 2-diplomati, när icke-statliga aktörer från länder som har någon form av ansträngd relation, att de samarbetar för att minska det spända läget.
Men Kajsa, man tänker ju ändå, vad kan egentligen några forskare göra åt den här utvecklingen?
Alltså det är ju väldigt svårt att säga, men en viktig sak som det här projektet i alla fall var med och bäddade för hände i Perus huvudstad Lima i november.
Vad det känns för dig här.
Well, thank you very much, Mr. President. It's good to see you and see all of you again.
När dåvarande amerikanske presidenten Joe Biden och Kinas Xi Jinping skrev under en överenskommelse om att det aldrig får vara AI som tar beslut om att använda kärnvapen.
On AI, we have brought together our nation's experts together to discuss risks and safety.
So what happened in Lima, you're right, is that President Biden and President Xi agreed that AI should never be empowered to make the decision to launch a nuclear weapon.
Människor ska för alltid vara de som styr kärnvapen alltså.
En liten detalj bara, Kajsa, för det är ju inte längre Joe Biden som sitter i Vita huset. Vet vi någonting om hur det där samarbetet fortsätter med Donald Trump som president?
Ja, men det verkar rulla på, säger Melanie Sisson.
What we have heard from the Trump administration is that they agree and don't have any plan to walk back, revise or reverse.
Trump-administrationen signalerar att man vill att den här forskardiplomatin ska tuffa på som tidigare, säger Melanie Sisson. Och hon menar att det här faktiskt är en avgörande säkerhetsfråga.
What we don't want is for each side to push those developments and progress without adequate testing and verification and safety measures embedded, because they're concerned about what the other side is doing.
Vi vill inte att rädslan för att den andra har kommit längre ska minska säkerhetstänket, säger Melanie Sisson.
We can't pretend that we're going to eliminate all of the risks, but I do think it's fair to expect responsible leaders to work together to minimize those risks as much as they can.
Från supermakternas jakt på militär AI och samtidigt då överväganden om hur långt vi vill att teknikutvecklingen ska gå, till Försvarsmaktens militära högkvarter i Stockholm.
Hej, välkommen.
Tack så mycket.
Där brigadgeneral Mattias Hansson sitter och tänker på ungefär samma saker, men ur ett svenskt perspektiv.
Ja.
Anja Salberg har träffat honom.
Det är kul just nu.
Mm.
Det här har sagt till min personal. Det nya normala, det är ju en konstant förändring.
Ja, det nya normala är konstant förändring i rekordtakt. Det är svårt att hänga med, säger brigadgeneralen när vi ses på hans kontor.
Den går ju rasande fort, utvecklingen med AI. Jag skulle säga att vi har ju lite så här ödmjuk, nyfiken inställning. Lite ont i magen. Vi i Försvarsmakten måste ju hänga med och förstå det här.
Och det är bråttom.
menar Mattias Hansson.
Jag skulle säga att Sverige som nation, vi måste kanske steppa upp lite mer och fokusera på AI.
En del är att nära följa hur AI introducerats i både, som vi hört om, Ukraina-kriget och Israels krig i Gaza.
Vi följer det och sen försöker vi dra rätt slutsatser, omsätta dem till svenska förhållanden och till NATOs förhållanden. Mm. För annars är risken att vi bygger saker som inte är obsolet, om man ska använda det uttrycket.
Och har ni redan nu dragit några slutsatser?
Absolut. Vi brukar prata om det transparenta stridsfältet. Det är ju svårt idag att gömma sig på ett stridsfält eftersom sensorutvecklingen går så fort. För AI är ju, det är ju algoritmer, men du har ju även en teknikutveckling på sensorsidan. Och när man slår ihop det med AI så kan man nästan, det är svårt att gömma sig på ett stridsfält. Vilket innebär att vi måste ha mindre enheter. Vi kan inte ha stora samlingar av, om man tänker sig då, stabsplatser eller så där, utan vi måste sprida ut det mer så att det ser mer likadant ut som övriga samhället i sig.
Mm. Och när ni ser på Israels krigföring och kriget i Ukraina, finns det någonting som ni redan nu kan säga att det där kommer vi liksom hålla oss ifrån, eller det där tycker inte vi verkar vara något bra?
Oj, det var ju en klurig fråga. Vi kommer ju se till att följa folkrätten och ha en människa i loopen, för det är ju ganska tydligt så. Hålla oss ifrån, ja, det vet jag inte vad jag ska svara.
Nej.
På.
Men när du säger att vi
jo,
kommer...
Men alltså, ja. Det allra, allra viktigaste att hålla oss ifrån. Vi ska inte hamna i ett skyttegravskrig. Alltså, det är ju ett oerhört brutalt krig som sker i Ukraina. Vi vill ju inte hamna i den situationen. Det var ju det jag sa inledningsvis. Alltså, vi vill ju inte vara i den. Vi måste forma stridsfältet så att det blir på ett annat sätt. För vi vill ju inte ha samma situation. Mm. Och därför måste vi vara snabbare och bättre. Men jag menar att nästa krig kommer inte se likadant ut eftersom Ryssland, Ukraina, alla drar ju slutsatser från kriget. Om vi tar en historisk jämförelse så sa vi vill aldrig mer ha ett första världskrig. Och då byggde man i Frankrike Marcellonlinjen, för man byggde befästningar. Och då när andra världskriget startade då körde man ju runt. Och då var det ju liksom, pengarna var ju helt och förberedelserna var helt onödiga. Eftersom alla nu lär sig av det här kriget och de vill ju inte hamna i samma situation. Och då måste vi tänka likadant.
Men riskerna vi hört om då? Etik och moral, risken att robotarna tar över och i framtiden kanske fattar autonoma beslut om liv och död.
Det finns ju de som oroar sig för att det här ska liksom komma helt bortom mänsklig kontroll. Och vad händer då med krig?
Ja, det är ju ett beslutsfattande i våra delar, så jag tror inte det kommer komma bortom mänsklig kontroll. Jag tror att den här utvecklingen har ju pågått många gånger. Vi har haft kärnvapen, vi har haft kemiska stridsmedel. Man brukar ju reglera sådana här saker allt eftersom. Och reglerna kommer ju ofta lite efter man har sett hur de nyttjas. Jag tror inte att det är några länder som har något beslutsfattande som är AI.
Brigadgeneral Mattias Hansson tänker efter en stund.
Jag tänker att krig är brutalt, det är elakt, det är våldsamt. Därför har vi ju regler kring krig, även fast det kan låta lite konstigt. Men det finns regler kring miner, det finns regler kring massförstörelsevapen. Så jag skulle inte bli förvånad om det kommer finnas regler kring AI. Och nästan i samma mening som man pratar AI så brukar vi alltid prata om folkrätten och hur man ska hantera det där. Det är därför vi har människa i loopen som fattar beslut. Vi har inga maskiner som...
Det är lite tråkigt med början, förlåt.
Men... Vi kan börja om.
Ja, jag vet inte hur länge det kommer pågå.
Ska vi gå ut?
Det börjar borras på övervåningen och vi går ut på gården i den kalla vårsolen.
Tittar man i kriget i Ukraina så finns det ju idag mycket sensorer som man kan hitta människor. Man jagar ju enskilda människor med det här. Och det där är ju brutalt och det följer ju då inte krigets lagar. Men det är mycket krig som inte följer krigets lagar när man skjuter bort halva kvarter också med artilleriammunition. Det är ju lika hemskt det också. Så att... Jag tycker att det är en viktig fråga att diskutera och debattera.
Mm. Men för att en del ställer sig frågan liksom om en robot, om det nu skulle vara helt automatiserat, en maskin, skulle kunna följa krigets lagar. Men du menar att så långt kommer vi inte komma?
Inte just nu, utan jag tror att när vi tittar på det i Försvarsmakten så har vi alltid det med oss i tanken. Sen måste vi alltid kunna försvara oss mot en motståndare som inte bryr sig om krigets lagar, vilket vi har sett i Ukraina nu. Så det måste vi vara förberedda när vi bygger våra system också.
Men då tackar jag dig så mycket nu då. Och följer du följer med mig ut. Ja. Tack så mycket.
Du har hört Konflikt om framtidens krig och AI-krigföring. reportrar var Katarina Andersson, Lubna Elshanti och Anja Salberg som också producerat det här avsnittet. Tekniker var Tobias Karlsson och jag heter Kajsa Boklind.
Dramatiskt läge i världshandeln efter Trumps tullbesked. Är förhandling eller konflikt bästa motdraget? Vi är med i Ukraina när AI-drönare tränas att själva hitta sina mål. Hör också om minnesmonument, franska protester och om konsten att skriva undertexter till svenska tv-serier. God morgon världen på söndag efter nyheterna eller när du vill i Sveriges Radio Play.
Och det berättade Nina Benner som är programledare för Godmorgon världen.
Hitta billig mat i svinnlådor eller bli snabbt rik på trading. Allt fler vill ge ekonomiska råd i sociala medier.
Är det inte sjukt att med den här grafen så kan jag tjäna mer pengar på en dag än vad vissa gör på en hel månad?
Plånboken när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Och vi sänder också veckans plånboken här i P1. Idag på eftermiddagen 13:30. Direkt efter Ekots lördagsintervju. Nu är klockan 11.
Här är Ekot. Fackförbundet Sveriges lärare säger nej till det slutbud som Sveriges kommuner och regioner och arbetsgivarorganisationen Sobona la fram igår. Det krävs ett bättre avtal som kan minska lärares arbetsbelastning, säger lärarfackets förbundsordförande Anna Olskog.
Dels är vi för få, vi har för stora barngrupper och vi har ett svällande uppdrag med krav från alla möjliga olika håll. Ambitionsnivån är hög men vår verklighet är stram och det kan vi inte fortsätta med.
Till skillnad från de andra fackförbunden i avtalsrörelsen som berör omkring 1,2 miljoner anställda i kommuner och regioner så driver Sveriges lärare inte frågan om arbetstidsförkortning. De vill istället se en reglering av medlemmarnas arbetstid så att det blir bestämt hur mycket som ska läggas på planering, uppföljning respektive undervisning. Det är nödvändigt för att minska lärarnas höga arbetsbelastning enligt Anna Olskog.
Vår reglering handlar ju om att få ner vår arbetstid till heltid, så skulle jag vilja säga.
Och vad blir nästa steg från ert håll nu då?
Ja, nu har vi ju kommunicerat vårt nej och sen får vi se vart det här tar vägen, men det är väl sannolikt att det leder till medling.
Och det nuvarande kollektivavtalet är förlängt och gäller under processens gång. Ekot söker arbetsgivarsidan för en kommentar. Reporter Ida Svansbo. I Ukraina stiger dödssiffran efter den ryska robotattacken mot president Zelenskys hemstad Kryvrich igår. 18 personer dödades och 61 skadades, varav många var barn. Roboten träffade ett bostadsområde nära en lekplats, men Ryssland hävdar att målet var en restaurang där befälhavare möttes. Sverige igen. Barn och unga mellan 8 och 19 år väljer bort sökmotorer som Google och använder i högre utsträckning generativ AI som ChatGPT när de söker svar på sina frågor. Det visar Internetstiftelsens årliga rapport Barnen och internet som släpps först i höst. Enligt organisationen så ställer det här nya krav på källkritik eftersom det är svårare att veta varifrån informationen kommer och om den är sann. Christer Lindgren är högstadielärare på Sjöängsskolan i Älvsjö, södra Stockholm, och han märker av det här och har moment med just generativ AI i sin undervisning.
Vi måste som lärare anpassa oss, tror jag, efter det här verktyget som finns nu. Och att vi kan vara med i den processen istället för att lämna dem själva att utforska det på egen hand.
Idag väntas sol som ut med Östersjön och i Norrland varvas med stackmoln och någon lokal snöby. Temperatur från i sydväst knappt 10 plus till längst i norr runt 0 grader. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
P1, Sveriges Radio.
Och en längre nyhetssändning från Ekot hör vi 12:30, lunchekot. Nyhetsuppdateringar dygnet runt finns också i vår app Sveriges Radio Play. Nu är klockan 11:03, lördag förmiddag, och strax börjar medierna. Och sen om en halvtimme.
This is one of the most important days in my opinion in American history.
Trump vässar sina vapen och chockhöjer tullarna.
Det här var en riktig kalldusch.
There seems to be no order.
Upptrappningen kommer i ett redan stökigt läge för den gamla svenska nationalklenoden Volvo Cars som tampas med vikande försäljning och gnissel mellan svenska och kinesiska ägare.
Det är väldigt snabba puckar.
Lyssna på Ekonomiekot extra i Sveriges Radio Play.
Och det uppmanade programledare Hanna Malmodin. Vi sänder också Ekonomi Ekot Extra här i P1 om en halvtimme. Men först.
En vecka sedan svenska journalisten Joakim Medin greps i Turkiet.
Det som nu har hänt, det har inte ens funnits i liksom marginalen av min riskanalys eller av det Joakim kan bedöma.
Vem bär ansvaret när chattbottar snackar skit?
Jag kunde nästan inte tro det. Jag blev chockad. Jag kände en oro. Jag blev rädd.
Och som en sidenskarf som väcker frågor om DNs opartiskhet.
Det finns citat från henne där hon säger att hennes verk måste först dras i smutsen innan dess sanna mening skulle komma fram.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Piero. Hej och välkommen till medierna. Sen förra helgen sitter frilansjournalisten Joakim Medin i Silivri-fängelset utanför Istanbul i Turkiet. Han skulle vara 3 dagar i landet för att bevaka de stora demonstrationerna som följt efter att Istanbuls borgmästare blivit avsatt och fängslad. Nu sitter ironiskt nog både borgmästaren och Medin i samma avdelning i fängelset. Och båda anklagas i vaga termer för terrorbrott. Vår reporter Lasse Truedsson har försökt förstå varför en svensk frilansreporter gripits och vad det säger om läget i Turkiet idag. Vi ska börja det här reportaget hos Dagens ETC:s chefredaktör Andreas Gustafsson.
Det finns ju både bra och dåliga saker med att Turkiet bedömer att han är en högprofilerad fånga av det här slaget. En fördel är att det är bättre standard på det här fängelset än på andra turkiska fängelser. Han kan äta sig mätt, han kan träna, det finns en liten trädgård att gå ut i. Han kan samla mental styrka för det som kommer.
Kan man i Turkiet rapportera fritt om vad som händer i landet?
Nej, det är inte entydigt som i vissa länder där man mister huvudet för minsta lilla.
Natan Sachar är utrikesreporter för bland annat Dagens Nyheter. Han har bevakat Turkiet sedan 1980-talet och besökt landet många gånger.
Att det här som att de har gripit flera främmande journalister de senaste veckorna, det är en upptrappning från regimens sida. Jag som har varit där så många gånger och skrivit också under oroliga tider har aldrig känt att just jag kan råka illa ut, utan jag har intresset har koncentrerats till de inhemska journalisterna, och de har ju då tagit risker och ibland också mist sin frihet.
Journalister har varit under press i Turkiet så länge där funnits medier, men hur hårt medieklimatet har varit har varierat. När Recep Erdogans parti AKP kom till makten för snart ett kvartssekel sedan blev det töväder med friare debatt.
De hade vinden i ryggen och de hade den bildade medelklassen i hög grad med sig, så att det råkade bli ganska behagligt för alla parter. Men sen när regeringen trasslar till det för sig på olika sätt och medierna börjar kritisera, då blev det dramatiskt.
Sedan ett kuppförsök 2016 har trycket hårdnat. Många inhemska journalister har fängslats eller tvingats i exil.
Idag så kan man väl säga att det är idealister som väljer det här yrket i Turkiet.
De senaste veckorna efter att regeringen avsatt och grep oppositionens presidentkandidat till lika Istanbuls borgmästare Ekrem İmamoğlu och det möttes av enorma demonstrationer har läget hårdnat ytterligare och många reportrar gripits, bland annat från brittiska BBC och franska AFP. Men gripandet av Joakim Medin sticker ut. Han greps direkt på flygplatsen utan att ha hunnit vare sig se något eller rapportera något.
Han åkte dit och skulle bara vara där i några få dagar.
Andreas Gustafsson på Dagens ETC igen.
För att bevaka demonstrationerna på enklast möjliga journalistiska sätt. Ge sig ut på gatorna, prata med oppositionsröster, prata med Erdogan-anhängare, ge en nyanserad bild av situationen.
Det är inte första gången Joakim Medin grips och han har dessutom jobbat mycket med att utbilda andra journalister i hur man ska förhålla sig om man tas till fånga.
Han har erfarenheten och han har också principerna. Joakim är beredd att offra väldigt mycket för sin journalistik, för de stora värden som vi ibland pratar om, men som faktiskt kanaliseras in i det han råkar ut för nu. Demokrati, yttrandefrihet, möjligheten för oppositionella att höja sin röst. Det är extraordinära bland annat, förutom att en svensk journalist sitter inspärrad hos det allierade Turkiet, är ju att Joakim ska få barn om några månader. Det är inte svårt att föreställa sig att det är någonting som finns i hans tankar där han sitter just nu. Han vill hem.
Joakim Medins familj, hans fru jobbar på Dagens ETC, har anlitat.